Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Till och med på mina matcher på femman, när man spelar på femmannaplan på grusplaner, så skulle jag förbereda mig precis som proffsen gör, och jag skulle liksom isbada efter matcher och såna här saker. Så det var liksom, det har alltid funnits en drivkraft inom mig att göra så som man ska göra om man är fotbollsproffs.
Ja, okej. Okay. Hur styrde du upp isbad efter pojklagsmatch?
Ja, men jag åkte hem och liksom drog i det kallaste vattnet i badkaret. Sen satte jag mig där.
Gjorde säkert under för en kille i lågstadiet.
Exakt, ja. Exakt.
Välkommen William Eskelina.
Tack så jättemycket.
Till den här premiärpodden.
Ja, ja. Känns kul att vara här.
Hur känns det att bli utvald? Det är första gången som Hemmaborgen har en gäst i studion. Och då valde vi dig.
Ja, exakt. Nej, men när du frågar mig så berättar du om att ni inte haft gäst tidigare. Så det är klart att det är lite nära att få sätta sig här.
Känns det bara så här, ja, men det är självklart att de väljer mig.
Nej, absolut inte. Men jag tror nog att jag kanske absolut är en av de intressantare i laget att podda med.
Ja. Hur, varför då?
Men delvis för att vi har ett väldigt ungt lag. Men sen också klart att jag har varit utomlands och både haft en jobbig period i min karriär och både uppgångar och motgångar. Så men den tar jag på mig bara på grund av det.
Ja, mycket bra. Ja. Mycket bra. Ska vi ställa lite frågor kring, vad heter du? Heter du William Eskelinen eller någon mer?
Carl William Eskelinen.
Carl William. Var kommer Carl ifrån?
Det kommer, om jag tror, så är det från min mors sida. Om det är hennes morfar som heter Carl. De valde väl det på grund av att hylla hennes morfar.
Jag heter också Carl.
Okej.
Du är född, när är du född?
96. Så jag är 26 år gammal och ska fylla 27. Nu är här i september.
Behöver inte avslöja adressen om du inte vill, men var bor du i Örebro?
På Öster, Sankta Birgittagatan.
Ja, okej. Okay. Det är fint där. Lite små hyreshus kan man säga, va?
Ja, men exakt. Precis. Jag trivs jättebra. Det är en fin gata och det är nära till jobbet.
Lite som att bo i villa fast ändå inte.
Nej, men visst är det så.
Jag har en liten trädgård då.
Ja, vi har en liten trädgård på baksidan där. Så jag har också Viktor Backman i samma hus. Vi får se om vi styr ihop någon grillning eller något kubbspel senare i sommar.
Trevligt. Annars brukar det finnas sådana här Örebro ÖSK-hus. Det finns väl något på Köpangatan där flera bor.
Ja, bra fråga. Det har jag faktiskt inte så bra koll på. Men det gör det säkert.
Och sen finns det något på Trädgårdsgatan ganska nära Bern Arena där också. Där de brukar bo. Skåne. Jag har lite snabbfrågor här också.
Ja.
Som jag tänkte ställa. Och det handlar om en första. Jag är lite fascinerad av det. Liksom där den första gången gjorde. Man gjorde olika saker. Vi börjar med det fotbollsrelaterat. Vad var ditt första kontrakt?
Mitt första kontrakt?
Kan du berätta om det?
Jag skrev ett ungdomskontrakt med Brommapojkarna när jag var fyllda 15 eller 16. Det var stort när man var i den åldern att bli kontrakterad av Brommapojkarna. En sån stark, ungdomsutveckling och visar att de tror på en.
Blev du liksom hetats på skolan då när du fick kontrakt?
Nej, det tror jag inte. Det gjorde inte så stor skillnad egentligen. Nej, men det var ingenting som kommunicerades ut, tror jag. Utan det var någonting man fick personligt så.
Förändrade din ekonomiska status?
Absolut inte. Det gjorde det inte.
Nej, din första sommarjobb, har du haft det?
Det har jag faktiskt inte haft. Jag har inte haft något sånt speciellt sommarjobb, nej.
Nej, nej. Inte ens sådär som sommartränare i BP eller något liknande.
Alltså jag klart jag hjälpt till på så olika målvaktscamper och sånt när jag spelar bra med pojkarna. Men faktiskt inte. Inga sånt liksom uppstyrt sommarjobb, nej.
Nej, nej. Din första lägenhet då?
Första lägenhet var när jag flyttade till Sundsvall. Flyttade hemifrån och en fin trea, om jag minns rätt, fick jag i Sundsvall. Jag skrev på mitt avtal där.
Det är ändå... Du hoppar in på en hög hylla direkt.
Ja, men exakt. Exakt. Komma från Stockholm hem hos mamma direkt till Sundsvall och fick en stor lägenhet.
Din första bil då?
Första bil som jag, förutom då att jag körde min mors bil väldigt länge, men min första bil som jag skaffade själv måste ha varit en Volkswagen när jag spelade i Hammarby. Genom det här centrala avtalet som fanns då, jag vet inte om det gör det längre, med Volkswagen. Okay. Så jag leasade en Volkswagen Golf.
Det var ingen sådär att du åkte ut till Hökarängen och någon blocket annons?
Det har jag faktiskt aldrig gjort.
Nej, det har du inte gjort. Nej. Okej. Ja, första kärlek då?
Första kärleken? Men det skulle jag nog säga är, får jag ta det lite tråkiga svaret här, jag kommer säga fotbollen. För det är någonting som jag liksom haft med mig hela livet och som har varit en självklarhet. Att det har varit sen jag var liten och liksom växte upp att mitt svar har alltid varit att jag ska spela fotboll. Jag ska bli fotbollsproffs. Att det jag tror det är fotbollen som är första kärleken för mig.
När förstod du det själv?
Alltså, du menar att
kanske inte att du skulle leva på det så, men att det är verkligen det här som jag tänker syssla med.
Nej, men det var nog ganska tidigt, sen kan jag nog inte specificera vilken ålder, men jag har ju liksom minnen tillbaka där jag liksom kollade mycket på min pappa spelade fotboll när jag växte upp och liksom att till och med på mina matcher på femman, när man spelar på femmannaplan på grusplaner så skulle jag förbereda mig precis som proffsen gör, och jag skulle liksom isbada efter matcher och såna här saker, så det var liksom, det har alltid funnits en drivkraft inom mig att göra så som man ska göra om man är fotbollsproffs.
Ja, okej. Okay. Hur styrde du upp isbad efter pojklagsmatch?
Ja, men jag åkte hem och liksom drog i det kallaste vattnet i badkaret. Sen satt jag mig där.
Gjorde säkert under för en kille i lågstadiet.
Exakt, ja. Exakt.
Okej. Okay. Ja, om vi ska fortsätta på fotbollsspåret en liten, liten stund innan vi går in på de här frågeställningarna. Ja. Så ni spelade igår. Vi vill ändå veta hur det var. 2-2 mot Sirius i 2-2. Genrepet.
Jo, men det var matchen snöade bort där i lördags. Så vi fick liksom ställa in matchen och hitta ett nytt spel, en ny speldag. Och vi hittade en bra lösning att kunna spela ute på Bosön på Lidingö i Stockholm. Deras inomhushall där som jag tycker är väldigt bra. Vi kunde komma dit och det var klart skönare att spela inomhus när det är lite varmare än att stå ute i blåst och snö. Men sen till matchen då, jag tycker vi gör en stabil match. Vi möter också ett bra allsvenskt motstånd. Men det är klart att vi hade kunnat skapa ännu mer, men vi ligger stabilt i våra positioner. Vi håller oss till vår gameplan och så som vi vill uppträda på planen. Där både Sirius, vad ska man säga, de kommer ur vår press ibland. Framförallt i första halvlek tycker jag, i början. Men vi står upp bra. Sen andra halvlek så gör de 2-0 ganska direkt. Och sen är det klart starkt av oss att hämta upp det. Det är någonting med det go-it som vi har i laget, att sättet vi spelar på med den intensiva fotbollen, att det går att ändra och förändra med matchbilder.
När ni låg under med 2-0 där så tänkte jag så här, är det bra med en käftsmäll inför premiären, med tanke på att det har gått ganska bra under hela året? Eller vad tror du? Hade det varit nyttigt att få en liksom väckarklocka innan, eller hur är det?
Jag har också hört att det är många som har sagt det, att och det är många som menar på att 2-2 också är en liten käftsmäll, att komma ner på jorden lite. Men samtidigt så är det så att vi har ett ungt lag. Det kommer finnas både risk för att sväva iväg och för att gräva ner sig djupt. Men att vi kommer tillbaka tror jag bara positivt. För det skapar en slags känsla i laget. Och vi ska kunna gå in i kunna gå in i säsongen, inte kaxiga, men med högt självförtroende. Att vi gör någonting som fungerar. Och det ska vi fortsätta med. Och sen klart att vi ska ta varje match för sig. Och vi ska vara ödmjuka och arbeta hårt. Det är en självklarhet. Men om det hade varit bra att få en käftsmäll, det tror jag inte. Utan det är klart att vi spelar i fotboll för att konkurrera, för att tävla. Och det kunde vi göra nu mot Sirius, vart 2-2. Så vi är glada med den matchen.
Mm. Vi pratar faktiskt om det i vanliga hemmaborgen också. Och kommer fram till att ÖSK ännu inte i ett läge där en käftsmäll är någonting man behöver. Alltså sett till vad som har hänt de senaste åren och sådär.
Ja, nej, men exakt. Nej, men, för jag tycker inte heller att vi har svävat iväg så mycket på försäsongen. Även fast vi har gjort en väldigt bra försäsong så känns det fortfarande som att vi står stabilt på marken och är ödmjuka. Så jag tycker inte att det var kanske rätt läge att få en käftsmäll. Det tycker jag inte.
Ja, när vi spelar in det här så är det några dagar kvar till premiären. När den släpps så är det på fredag, tror jag. Då börjar den verkligen närma sig. Mm. Hur tänker du inför J-Södra borta?
Ja, men det är premiärvecka. Så det är alltid kul. Det gör någonting med kroppen och med huvudet att det börjar närma sig. Men det ska bli kul att det drar igång. Det tror jag att jag kan säga och tala för hela laget. Att det ska bli en väldigt intressant säsong och en intressant säsongstart.
Mm. Oh. Ja, men ska vi gå över till de här frågeställningarna?
Absolut.
Ja. Och förklara för lyssnarna så har jag förberett lite så här med inspiration från Filip och Fredrik, så här Alla mot alla.
Det är ett bra program.
Ja, det är roligt. Ja. Ja, så jag är inte så här, de har ju väldigt förberedda rubriker.
Ja.
Men tanken är lite samma. Det är lite kryptiska rubriker.
Okay. Mm.
Och tanken är då att 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 8. Och du kan stryka den där som heter fakta. För den drog vi nästan nu.
Ja.
Så den skiter vi. Mm. Så sen beror det lite på vad du svarar.
Absolut, visst.
Ja,
är det så. Mm.
För att vi nu... Svarar du bara ja, nej, då drar vi igenom all liv.
Jag ska försöka utveckla.
Ja, precis. Men jag kastar över den här till dig.
Ja.
Som premiär. Jag tror inte att det kommer, jag tror inte det kommer bomba. Vad tror du?
Vi får se.
Ja, precis. Ja, men vi kör så där. Nu får de.
Ska jag få välja då?
Ja, du väljer.
Här. Jag tycker vi börjar med omklädningsrummet.
Omklädningsrummet?
Lät intressant.
Ja. Jag tänker att... jag tror bilden många har av ett omklädningsrum är att alla är hej och tjenis.
Okay. Mm.
Alltså vänner, verkligen. Mm. Och om det inte är så är det något konstigt.
Ja,
vad är sanningen?
Men sanningen är klart att ett omklädningsrum innehåller en väldigt många olika individer. Men där det alltid finns en respekt gentemot varandra. Man brukar säga att man behöver inte älska varandra, men man måste ändå kunna respektera varandra. Det finns ju kommer alltid finnas grupperingar i omklädningsrum, vilka man hänger med och umgås med, och det är naturligt. Det är så man kan inte umgås 23 personer på en och samma gång, utan det kommer alltid finnas personer man kommer bättre överens med, som kanske ligger närmare än i ålder också. Så men att alla är tjenis är nog bara en myt. Det är lite grupperat i omklädningsrum, men det är inget onaturligt i det.
När blir grupperingen ett problem?
Det skulle bli ett problem om man inte drar åt samma håll. Man har olika intressen, om man ska kalla det. Att man går olika vägar. Och då kan det bli friktion. Så det är klart att det är en tränares uppgift i sig också att få gruppen att sträva mot samma mål och ha samma målbild. För då blir det väl ganska enkelt ett omklädningsrum att dra åt samma håll.
Mm. Hur är det med liksom kravställan inne i truppen? Hur
tänker du i dagens ÖSK?
Ja, det kan man säga.
Ja. Nej, men det är klart att vi har ett ungt lag. Det är många som saknar en erfarenhet från både allsvensk fotboll men också högre upp. Och att det är inte samma att komma från lägre divisioner eller komma från en akademi eller ungdomsfotboll och komma in till ett A-lag där det helt plötsligt handlar om att vinna på söndag. Och ett kravställande måste finnas för att kunna driva gruppen framåt i sin utveckling. För om det blir alldeles mycket ryggdunkande och allt är så himla fantastiskt så kommer man aldrig egentligen utmana sig själv eller försöka hitta vart gränsen går och sen till slut flytta den uppåt. Så ett kravställande måste finnas. Och, men samtidigt så är ÖSK som klubb idag på en ny resa där man bygger om. Och det är klart att det kommer ta sin tid till att både etablera en vinnarkultur och ett hälsosamt kravställande kan man kalla det.
Mm.
Men det är klart att Örebro är på god väg. Och så det är egentligen där det ligger idag.
Mm. Och när man lyssnar på en träning på Bern Arena så hör man din röst ganska mycket.
Mm. Nej, men jag är väldigt verbal av mig och liksom gillar att kommunicera och hjälpa mina lagkamrater men samtidigt också pusha dem lite och för att få dem att flytta sina gränser. Och jag har sagt till många i laget att jag vill att ni gör det på mig också. Att ställ krav. Om en boll går in, säg till mig. Den här ska du ta, den där ska du göra. För det är något som kommer man som grupp att man hela tiden kommer flytta gränser.
Mm.
För om allting blir bekvämt och det är ändå ingen som bryr sig om jag missar den här passningen eller om jag släpper in det där målet, då utvecklas man inte, i min mening i alla fall, så som jag ser på saker. Så jag tycker att kravställande är en viktig del av av vardagen för att kunna utvecklas.
Mm. Ja, jag har ju varit där, jag är ju där väldigt mycket på Bern Arena och också sett när det har runnit över.
Mm.
Då hamnar ju till exempel i ett ganska rejält gräl med Victor Impindi förra året. Det är väl lite knappt ett år sedan.
Mm.
Hur ser du på en sån situation? Det blev inte handgemäng, men det såg ut som ni var riktigt arga på varandra helt enkelt.
Ja, exakt. Nej, men som du säger, vi har varit arga på varandra. Men jag tycker att det är hälsosamt, tycker jag, i en sån miljö där det handlar om att vinna på söndag hela tiden. Så det ska kunna finnas utrymme för att ibland rinner det över. Men vi skakar hand efter träningen och så är det ingenting mer med det. Men där på planen, det är ju vinnarskallar där ute. Och samma sak med Impindi som du nämner. Han har också varit i Danmark och vet hur det fungerar. Att liksom ibland kan man vara oeniga om saker och ting. Då tar man det direkta på planen. Kan låta det rinna över och sen ser man kompisar utanför. Istället för att allt ska vara så himla bra på planen och sen går man i omklädningsrummet och snackar bakom ryggen på varandra. Då är det bättre att ta det direkt face to face, tycker jag.
Mm. Mm. Jag tänkte just fråga dig om det här det danska spåret för er båda. Om det är skillnad i ett danskt omklädningsrum än i ett svenskt.
Ja, men det är ganska stor skillnad. Just i omklädningsrummet så kanske det inte är så stor skillnad. Men framförallt skulle jag säga på planen, det vi pratat om kravställande. Just det här lite råare klimatet just på planen och hur man ställer krav på varandra och vad som förväntas av varandra. Så är det absolut lite tuffare i Danmark om man jämför med Sverige.
Mm. Och William Eskelinen som åkte till Danmark och William Eskelinen som kom tillbaka, var det någon skillnad?
Jo, men det var det absolut.
I den meningen menar jag.
Jo, men det är klart att jag var ju också tvungen till att ställa om när jag kom till Danmark. För jag var ju van med hur det funkar i Sverige på planen. Så det var klart att det var en omställning för mig också. Att komma till Danmark och lära mig att det är större krav på vad som förväntas av en på planen. Det handlar inte bara om att vara bra på söndagen på matchen. Utan det handlar om att vara bra på varenda träning.
Mm.
Så det är klart att det var en omställning också. Men det är något som jag tycker vi i Sverige kan bli bättre på. För att utvecklas ännu mer i vardagen och inte bara se till matchen på söndagen, utan man ska kunna driva sin utveckling även i träning.
Mm. Mycket bra. Tack så mycket William. Du måste, ska du välja ett nytt ämne?
Mm. Vi kör. Ska vi se.
Succékonceptet här.
Exakt, ja. Exakt. Men då tar vi var det blod överallt.
Ja. Ja, då tänkte jag på den här skadan du råkade ut i höstas.
Yeah.
Berätta vad som hände, det var mot Dalkurd.
Exakt, mot Dalkurd, samband med deras 2-0-mål, eller om det var 1-0-mål, det kom inte riktigt 1-0-mål kanske det var. Men på något sätt så lyckades anfallaren då snitta upp mitt ben. det varit ett väldigt stort jack i benet, bara rent av att huden liksom gick sönder helt enkelt.
Mm.
Så jag fick kliva av matchen där och sen åka in på akuten och sy ihop det.
Mm.
Så det var lite en annorlunda situation för mig i alla fall.
Ja, vad såg du när du tittade ner på knät?
Nej, men jag såg att huden var öppen, att det hade vikit sig. Så det var inte någon trevlig syn att se direkt.
Nej, var det blod överallt?
Nej, men det var faktiskt inte det. Det var det som var det konstiga. Jag blödde inte alls mycket. Utan det var mer bara att det var öppet. Mm. Det var öppet, men det är inte så mycket blod.
Hur djupt då?
Oj, bra fråga. Det är inte så att jag mätte, men det var djupt. Men det var inte så djupt att någonting skadades som ligament eller senor eller liknande. Utan det var bara huden och, vad kallar man det, underhudsfettet kanske. Mm. Att det hade bara öppnat sig helt enkelt. Mm.
Låter som att det skulle ha kunnat, med några centimeter åt ett annat håll, så kanske du kunde ha skadat ligament och liknande.
Jo, men absolut, absolut. Det var ju det jag var rädd för direkt när det hände. Att det skulle ha varit något illa, att som ska ha gått sönder. Men jag hade väldigt tur att det som träffades var bara hud. Mm. Så i den meningen så var det faktiskt väldigt tur att ja, tur och oturen helt enkelt.
Klassiskt tur och otur.
Verkligen.
Ja. Ja, Daniel Björnqvist, Aje, har ju råkat ut för lite samma.
Mm. Det är faktiskt lite komiskt att jag aldrig sett det hända förut på en fotbollsplan, och sen så händer det mig, och sen några månader senare så åker Daje på en liknande.
Mm. Dobbarna är ju, det är ju inte aluminiumdobbar, va? Men det är ju, de är ganska vassa.
Mm, de
tunna
är,
och vassa.
De gjorde i plast, men så, ja, de är ju vassa och kan vara vassa. Framförallt om de slipas ner liksom, när man springer på asfalt eller om man springer på konstiga sätt.
Mm.
Men ändå, jag tycker att det är lite lustigt att ett par plastdobbar kan göra så stor skada.
Mm. Mm. Jag spanar in i ansiktet på det. Du ser ganska oförstörd ut. Du har inte råkat ut för några andra skräckskador.
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har faktiskt haft väldigt tur i min karriär hittills med skador. Så det är väl framförallt då, ja, men det här, vad ska man kalla det, sårskadan som jag råkat ut för som är det värsta, tror jag.
Mm, mm. Och när det var läkt så då hade du helt enkelt inga problem med det efteråt?
Nej, men precis. Det handlade bara om att skulle läka ihop. Mm. Sen stod jag där sista matchen mot Jönköping och spela. Så det handlade bara om att det skulle läka ihop och så.
Hur var det att stå vid sidan av precis? Det var ju en avgörande del av säsongen, får man säga.
Mm. Jo, men verkligen. Nej, men det var en ny situation för mig. Det var inte, som jag sa, det är första gången att jag missar matcher på grund av en skada och inte kan spela. Och det var några väldigt, väldigt nervösa matcher att se på när killarna var ute och spelade. Och det är klart, vi låg pyrt till där nere i tabellen och var tvungna att säkra kontraktet. Så det var jobbigt. Framförallt om det var Landskrona hemma, när man fick hela uppladdningen på plats och skulle dit till arenan och kolla på matchen. Det var faktiskt nervöst. Det var det verkligen. Det liksom inte alls som när man själv ska spela, när man kan själv påverka resultatet. Utan nu fick man sitta på sidan.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Kolla, och det var något nytt.
Mm. Och den matchen, det var då Seger gjorde två mål och sen blev det 2-2 till slut.
Ja, det stämmer nog, va?
Ja. Mm. Det såg ut att gå väldigt bra där i början.
Ja.
Mm. Bra, vi tar ett ämne till. Ett ämne till.
Vi kör vidare.
Ja, ska
vi
ta flera ämnen till.
Ska vi ta galna målvakter?
Vi kör galna målvakter.
Det är roligt.
Ja, ja. Det är lite sådär, men jag sa till någon att angående det här med kravställan och så kan man tänka sig att så här, lagkamraterna till Oliver Kahn tänkte väl inte så här, Oliver, vilken skön kille.
Jo, men det tror jag. Det tror jag. För om att vara en viss karaktär eller person på planen behöver inte betyda att man är likadan utanför.
Nej.
Sen såklart man ska ha lagkamrater som kan separera de två sakerna också, som kan se att okej, det är, den här killen är en spelare på planen, men han kan vara en spelare utanför också.
Mm. Mm. Du har ju fått en ny lagkamrat.
Mm.
Amar Dveslan.
Det stämmer.
Mm. Dveslan.
Jag ska inte försöka på mig uttalet.
Dveslan tror jag. Ja, jag har ju någon gång skrytit om mitt uttal.
Okay.
Och därefter så har det blivit som förbannelse. Det går inte att uttala.
Ja, jag fattar.
Jag var ju otroligt stolt över att Amar hyllade mitt uttal första gången.
Okay. Mm.
Ja, sen dess har det bara det har varit kaos. Ja. Varenda gång jag ska nämna det. Men där ryktades om att han verkar vara en glad fyr.
Jo, men det är han. Det är han. Ja. Jag tycker han har kommit in med bra energi. Mm. Det är alltid, han har alltid någonting för sig, någonting att säga. Så det är kul att det är personer som kommer in och tar plats i omklädningsrummet.
Mm. Ja, där ryktas det om att det var några blöta skor redan under provspelet. Stämmer det?
Jo, men det stämmer. Och det, jag kan berätta historien faktiskt, för då får Amar... Han får skämmas lite. För, ja, men det, om det var första eller andra dagen då på hans provspel, så skulle vi ha ett gympass på ÖKK. Och han hade inga joggingskor med sig.
Mm.
Så, och då skulle han lösa det då. Och då tar han med sig Daniel Hultqvists personliga privata sneakers till gymmet. och genomför gympasset då i de här skorna. Och han har inte frågat Daniel eller om han får låna dem, utan han bara kör. Och så lämnar han tillbaka dem hyfsat svettiga. Och, så det var ett mindre klokt beslut av Amar, men det är en rolig historia efterhand.
Han tog Daniel Hultqvists box fresh sneakers.
Och... Exakt. Så skulle Daniel sen gå hem från träningen med dem där. Alltså det var nog inte det roligaste för Hultqvist, tror jag inte.
Nej, nej. Men är det den där klyschan om galna målvakter, är det vanligt att målvakten är galnare än utespel?
Jo, alla utespelare vill i alla fall få det till att vi målvakter är speciella. Och jag brukar alltid kontra med att det är ju vi som är normala, det är utespelarna som är speciella.
Mm.
Men det blir svårt att snacka bort när Amar gör en sån här grej. Då får man nästan bara ta att okej, vi målvakter är faktiskt lite speciella.
Han sänkte alla målvakter.
Ja, men nästan så. I alla fall är det ÖSKs ögon.
Ja. Om du ska kasta någon annan under bussen, då vem är den mest galna?
Vem som är den mest galna i laget? Mm, bra fråga. Ja, men jag tycker att galna vet jag inte. Men jag kan tycka att det är kul att tjabba och diskutera med Daje.
Mm.
För han gillar inte när man inte håller med han. Då kan han köra på. Så vi brukar diskutera och argumentera för våra saker.
Mm. Bra. Dags för ett nytt ämne.
Ja, vi kör vidare.
Ja.
Vi tar Örebro då.
Ja, precis. Mm. Precis. Hur mycket örebroare har hunnit bli?
Oh, inte så jättemycket kanske. Mer för jag vet inte egentligen vad att bli örebroare betyder. Men jag har alltid haft ett gott öga för staden Örebro. Och det är en väldigt charmig stad. Och jag trivs när jag är här. Det är, vad ska man säga, jag känner mig, man kommer ner lite i tempo nästan. Att det blir liksom att man har sin fotboll här. Det är kul att gå till och träffa alla lagkamrater. Att liksom vardagen flyter på ganska enkelt. Det, framförallt när jag kommer från en liten stökigare tid i Danmark då, så känns det verkligen som att jag landade perfekt både med laget, med staden och liksom med klubben. Att det känns härligt att vara här, om jag säger så, att i staden. Att jag känner mig hemma. Att det är, jag trivs helt enkelt bara vara här. Det är det korta svaret.
Mm. Och när du får besök från andra städer, Var tar du med dem någonstans? Vad vill du visa upp i din nya hemstad?
Nej, men det är klart att jag tycker att jag älskar ju liksom silhuetten med slottet. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt fin plats i Sverige. Att det ligger så centralt in i stan, och det, det måste nästan vara lite unikt. Det enda jag kan tänka på nästan är kanske Kalmar, men det är jättefint där med slottet Örebro. Och sen det är klart att det finns några väldigt trevliga restauranger också. Och sen framförallt på sommaren när de slår upp uteserveringarna där. Så blir det väldigt, väldigt roligt att besöka.
Ja, du bor ju där nere på Öster också, så närheten till stadsparken måste vara trevligt.
Absolut, absolut. Det är en trevligt promenadstråk på sommaren.
Ja, men bra, bra. Vi går vidare.
Ja, yeah, vi kör danskjävlar.
Danskjävlar, ja. Ja, det handlar ju om din session där i AGF. Mm. Det är en stor dansklubb, eller hur?
Det är det, det är det. Det är en anrik förening i Danmark. Och de vill ju, det ska vara i alla fall en av de tre största klubbarna i Danmark. Det ska vara Köpenhamn, Brøndby och AGF. Så det är en stor klubb.
Århus.
Århus.
Var ligger det?
Det ligger på Jylland, på den västra ön kan man säga i Danmark. Så ligger det mitt på ön geografiskt, på östkusten. Så det är en stor stad också. Det är näst största staden i Danmark.
Och när du flyttade dit från GIF Sundsvall då, så var det väl sett som nästa steg till en kanske en internationell karriär. Du pratade om dig som en blivande landslagsmålvakt i vissa fall och sådär. Men det blev inte så. Kan du berätta vad som hände?
Nej, men jag, som du säger, jag kom till Danmark, skrev på ett femårsavtal med en väldigt genomarbetad plan som klubben hade lagt fram till mig. Hur det skulle se ut, hur min utveckling skulle gå tillväga. Och det är klart att det var något som lockade mig, just det här, den här planen, att det fanns en tanke med allting. Och inte en trygghet, men vad ska man säga, ett förtroende från hela klubben. Och det lockade mig dit. Sen så, första året så spelade jag väldigt mycket, gjorde väldigt bra. Låg högt upp rent statistiskt på de flesta på listor och rankingar. Och sen så klubben, vi kom trea, tog en bronsplats. Första gången på 25 år för klubben, när de var 23 år. Så det var en väldigt framgångsrik säsong, första säsong. Och sen vändes allt på en 5 kronor egentligen till säsong 2. Och det är väldigt synd. Men sen vet jag inte exakt allting, vad som låg bakom det beslutet som klubben tog. Men det är klart att det var en besvikelse.
Vilket beslut tog de?
De tog att de skulle låna in en kille från Liverpool. En ung målvakt som hade varit där i Århus någon säsong tidigare. De plockade in honom på lån från Liverpool, och jag förstod direkt att vad som skulle hända och hur det här skulle se ut. Men klubben tog det beslutet och valde att slänga den planen som de sålde till mig rätt i papperskorgen. Så det var en besvikelse, och det är klart att det är frustrerande.
Och hur hanterade du det där?
Alltså ja, det är klart att det var väldigt tufft. Framförallt när det fanns en sån plan som klubben hade lagt fram, och det var någonting som jag hade sett fram emot. Och liksom, jag tycker inte att min första säsong var liksom så dålig att det var befogat av klubben att göra som de gjorde. Men nu gjorde klubben så som de gjorde, och jag var framförallt besviken på liksom hur egentligen klubben behandlade mig gentemot det här beslutet. Att okej, de plockar in en målvakt på lån, men klubben vägrade släppa mig någonstans. Så det var liksom att de kastade den planen, och sen satte de mig på bänken och sa, men nu ska du sitta här och vara reserv för Århus. Och det tycker jag inte var respektfullt gentemot mig.
Och det var inte bara att du satt på bänken, ibland, vad jag förstår, så tränar du även med juniorerna.
Ja, exakt. Det var den sista perioden där. Det var ju nästan där 3 år. Men sista månaden egentligen, när så skickade de ner mig på U19-laget. Då, och egentligen ville tvinga bort mig.
Ja, det måste ju, att bli bortvald på det sättet måste ha varit tungt.
Ja, absolut. Sen, alltså, det är klart att jag förstår ju hur fotbollen fungerar. Det är klart att det är bara framförallt målvaktspositionen, så är det bara en som kan spela. Så är det klart att det är inte så att jag var grinig för att det vart konkurrens på något sätt. Utan konkurrens är någonting som jag förespråkar. Men jag menar bara just på sättet som klubben behandlade mig, utan att vi hade ju en plan för saker och ting. Och sen så valde de att gå något helt annan, en helt annan väg. Och sen till slut så liksom skickade de ner mig utan laget. Och jag tycker det varit så mycket fel. Många personer i den klubben som hade lovat saker och pratat om saker men som inte hölls. Och det gjorde mig frustrerad. Och det är fortfarande än idag svårt att prata om. Inte för att det blir känslosamt, men att det är en sån stor frustration som ligger inombords. Så att jag tycker inte att man behandlar människor på det sättet. Som fotbollsspelare, det är bara att säga att du inte är tillräckligt bra. Du kommer inte spela. Det kan jag köpa, men jag tycker att man måste kunna behandla människan bakom fotbollsspelaren på ett bättre sätt. Och det misslyckades klubben med totalt. Och det håller jag dem ansvariga för.
Mm. Mm. Och vad betyder det för den William Eskelina som då landade i Örebro för lite, ja, precis ett år sedan?
Mm, precis ett år sedan. Mm. Nej, men det är klart att jag var väldigt sargad. Men jag visste inte där och då hur sargad jag var. Jag trodde att det bara var egentligen att komma till Örebro och liksom få lite glädje till fotbollen och sen skulle allting vara bra. Men det visade sig faktiskt att det var tuffare för mig mentalt att komma tillbaka till just den glädjen och hitta en matchform som är bra. Det tog längre tid än väntat. Så det är ju någonting som jag fått perspektiv på nu i efterhand, att men det var nog tuffare liksom. Mitt mentala status, kan man kalla det, mitt mående, det var tuffare än vad jag trodde.
Mm. Och hur lång tid tycker du att, vad säger du om den första säsongen helt enkelt i ÖSK? Mm. För dig personligt, vi behöver inte
älta allt annat.
Nej.
Nej, men det är klart att alltså, det vart ju inte lättare av att jag kom in till en klubb som var i väldigt obalans. Men det tog en tid för mig att komma tillbaka. Det var först på hösten som jag kände, om jag minns rätt så var det BP borta, som var första gången jag kände att ja, men nu börjar jag hitta någonting. Nu börjar saker klicka i liksom. Och i mitt huvud så var det egentligen, ja, men det tar väl kanske 3-4 matcher. Men nu tog det 20 nästan. Mm. Så det tog en betydligt längre tid än vad jag trodde. Så först på hösten där som jag verkligen kände att ja, men nu börjar jag hitta någonting mentalt då.
Mm. Och skillnaden mellan då och nu då?
Väldigt stor. Nu idag så är jag väldigt gott slag. Framförallt mentalt då, som är en väldigt stor del av att vara målvakt. Så jag ser med tillförsikt på säsongen som kommer. Utan jag känner mig att jag känner mig het. Och det ska bli väldigt roligt att spela matcher.
Mm. Finns bara ett ämne kvar. Ska vi ta det också?
Då tar vi det. Varför blev du inte skyttekung?
Ja, precis. Mm. Jag tänkte så här att det är ju absolut ingen hemlighet. Mm. Men kanske inte så rapporterat heller att du har en känd pappa.
Mm, det stämmer.
Kai Eskelinen, som vann dubbla SM-guld med IFK Göteborg för länge sedan. Vad var det? 90-91 tror jag.
Det ska det vara.
Ja, och en av de säsongerna vann han även den allsvenska skytteligan.
Exakt.
Inte så där. Inte för att all respekt, men det var inte så att han skottade in 35 mål.
Nej, det stämmer. Nu vet jag inte exakt vad han gjorde, men kan det ha varit 11?
Ja, 10 eller 11 tror jag.
Ja. Nej, så det måste ha varit ett dåligt år, eller på att säga. Eller så var det väldigt bra försvarsspel. Men ja, nej, han lyckades i alla fall vinna den då på 10 eller 11 mål.
Ja, han måste ha kommit in i ett riktigt storlag där vid 90.
Mm. Mm. Ja, men de var ju väldigt, väldigt starka i Göteborg. Det var de var ute och spelade Champions League. Jag vet inte om det var gruppspel, om det var kval in. Men klart att min pappa har spelat stora matcher.
Mm. Men varför blev du inte skyttekung själv då?
Ja, det är en bra fråga, den får jag väldigt ofta. Det roliga svaret är att han behövde någon att skjuta på. Han behövde någon att träna på. Men alltså jag var ju anfallare när jag var mindre, så att säga. Men det var någonting bara med själva målvaktsbiten som intresserade mig. Och man provade väl på när man var liten, så här klassiskt, att alla skulle vara målvakt någon match i laget. Och sen provade jag på och jag tyckte att det var väldigt roligt. Och sen så var jag också naturligt duktig på det. Så det föll naturligt till slut att jag skulle ställa mig i målet.
Mm. Då du är född 96.
Stämmer.
Tittar man på din pappas Wikipedia-lista så innebär det Djurgården.
Mm.
Innebär det att du är född i Djurgården?
Nej, det stämmer inte. Utan min pappa har spelat i ett rad olika klubbar. Både Göteborg, Djurgården och Hammarby. Men det är klart att jag var på min pappas matcher när han var aktiv. Men det är ingenting som... Alltså jag har ingen klubb så. Och det tycker mina vänner är lite tråkigt. Och de säger alltid, hur kan du inte hålla på ett lag inom Stockholmsfotbollen? Och jag sa, nej, men jag har aldrig liksom tagit mig till något lag. Utan det, sen blir det också så att när man spelar fotboll och har det som yrke sen så försvinner lite allt av det där supporterskapet till fotbollen. Utan då är det mer, man gör sitt bästa för sitt lag och man vill vinna varenda match.
Mm. Nej, men jag kan förstå det. Dessutom om du är född in i en fotbollsfamilj så kanske det ändå, att det blir något professionellt förhållningssätt till klubbar.
Ja, men exakt. Det är kanske en anledning till varför. Att jag inte har, jag har aldrig haft något lag jag hejat på.
Mm. Mamma då? Vi missar ingen. Det har jag gjort tidigare nämligen. Att bara fråga om pappa. Och sen så mamma har visat sig vara allsvensk fotbollsspelare också.
Okej. Nej, jag har en fantastisk mamma fast. Men hon är inte bra på fotboll.
Nej.
Det är hon inte. Men hon brukar alltid säga att hon var också målvakt när hon provade på att spela fotboll när hon var mindre. Så hon brukar skämta om att jag har fått hennes gener.
Mm.
Och det är lite roligt.
Trevligt. Jag har inte rört fikat än.
Nej.
Jag har ju köpt upp ett halvt konditori här.
Jag ser det.
Ja.
Men vi får ta det efteråt kanske.
Ja, vi tar det efteråt.
De ser väldigt god ut faktiskt.
Ja. Det är citronbiskvier.
Okej.
Och sen är det veckans bulle.
Veckans bulle. Vad kan det vara? Det ser ut att vara någon slags
viner. Det är kokos på den.
Kokos? Är det någon slags vineraktigt inuti också? Eller?
Ja, kanske.
Vanillkräm?
Vanillkräm tror jag, och med kokos på.
Okej.
Så gott ut tycker jag.
Ja,
Jag kände i min familj så jag kände för att alltid välja de konstigaste bakverken.
De konstigaste också? Ja. Då får du berätta, vad innebär ett konstigt bakverk?
Ja, men det ska vara kladdigt, lite sådär, inte så kräddigt.
Nej.
Det är kladdigt, gärna lite färgigt och lite konstiga kombinationer. Det är absolut ingen sådär, du vet, någon fin bulle med bara lite kardemumma på.
Nej.
Sånt väljer inte jag.
Det ska vara kladdigt och färgglatt.
Ja, precis. Då är jag närmare de här grodorna.
Ja, okej.
Lite tänk grodor.
Ja. De håller jag mig borta ifrån.
Ja,
jag är mer det här klassiska, det ska vara enkelt.
Jag blir ju oftast väldigt besviken också, alltså efteråt.
Det förvånar mig inte.
Som så här skata som dras till det som blänker. Och sen blir jag jättebesviken så där efteråt, för att det är äckligt. Men det finns det finns någonting som lockar i räcke också.
Mm.
Om vi ska ta den här sista frågan, den här allvarliga frågan, och du sa det där...
Ja just det var den där specialfrågan
du berättade om.
Just det.
Du sa det där, du kommer fråga hur det känns.
Mm.
Ja, och det är, min bild är ju att det är den frågan alla vill ställa.
Ja.
Men det går inte att ställa den på det sättet, för att då får man inget bra svar.
Nej, precis.
Mm. Nej. Jag skulle vilja ställa frågan till dig och du får tolka den lite som du vill.
Ja.
Djupt eller grunt, lättsamt eller tungt.
Ja.
Då vill jag ställa frågan, vad har du varit igenom för att komma hit?
Det är en allvarlig fråga. Ja, alltså det är klart att alla individers resor på vägen till att bli fotbollsspelare och ha det som yrke, de ser väldigt olika ut, men det finns alltid nästan en gemensam konstant, och det är uppoffringar skulle jag säga. Eller prioriteringar om man vill se det så. Att det är klart att det har lagts ner väldigt många timmar på träning. Där man har prioriterat helt enkelt träning istället för att träffa vänner eller göra något annat. Och samma sak med mig där. Att jag har lagt ner enormt mycket tid på att träna och hela tiden driva min utveckling. För jag skulle nog inte säga att jag alltid har varit den största talangen. Det tycker jag inte. Utan jag har lagt ner väldigt mycket tid på att träna. Och varit målmedveten och sett vad som krävs för att ta sig fram. Så det är klart, Vad var frågan nu? Jag tror jag glömt det, förlåt.
Vad har du varit igenom?
Vad har jag varit igenom? Ja, men jag har varit igenom en herrans massa timmar av träning. Både fotbollsträningar, men också enormt många timmar där jag har tränat fysträning med min pappa, som vi har kört vid sidan av fotbollen. Och det finns kända trappor i Stockholm som går upp för Observatorielunden, som jag har sprungit i herrans massa gånger med min pappa när han har stått vid sidan av och kollat på. Och det är någonting som jag är stolt över nu efterhand att jag har tagit mig igenom, men det var där och då så var det väldigt tufft.
Mm. Bra, då tackar vi William Eskelinen som premiärgästen i Hemmaborgen special.
Mm, ja, tack.
Hur var det?
Ja, men det var roligt. Det är alltid kul att prata fotboll. Och framförallt nu när det blåser positiva vindar i ÖSK så är det kul att prata fotboll och skapa ett intresse för säsongen som kommer. För det är klart att vi vill göra den här resan med supporterna, och vi vill få tillbaka publiken till Bern Arena. Vi ser fram emot att spela våra hemmamatcher inför förhoppningsvis en väldigt stor publik. Och nej, det ska bara bli roligt.
Jag har tippat er trea.
Okay.
Hur låter det?
Det tycker jag att det är inget dåligt. Det är inget dåligt tipp av det. Men samtidigt så förstår vi som är i laget att Örebro, som vi pratat om innan, de gör en ombyggnation, kan man säga. Vi är ett väldigt ungt lag. Det är klart att vi som fotbollsspelare, och jag har sagt det också, att man vill vinna varje match, och det kommer vi ÖSK ha inför varje match. Vi vill vinna varje match, men samtidigt ska man ha respekt för att det här är just en ombyggnation, och att vi kommer också ha tuffare perioder, och då handlar det om oss som lag, och sen förhoppningsvis med publiken tillsammans då, att ta sig igenom de perioderna och kunna göra någonting roligt tillsammans.
Tack så mycket, William Eskelin.
Tackar, tackar.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.